Kapitel 7. Ut ur skogen. Det första grå ljuset kom medan Rand ännu knogade fram genom skogen. I början lade han inte märke till det, men när han slutligen gjorde det stirrade han häpet på det vikande mörkret. Vad ögonen än sa kunde han knappt tro att han hade tillbringat hela natten med att ta sig från gården till Emonswall. Naturligtvis var det stor skillnad mellan att färdas längs bergsvägen dagtid, hur stenig den än var, och genom skogen om natten. Å andra sidan kändes det som om det gått flera dagar sedan han såg den svartklädde ryttaren på vägen, flera veckor sedan han och Tam gick in för att äta kvällsvard. Han kände inte längre filtremsan som skar in i axlarna, men så kände han inte heller någonting alls i axlarna utom domning. Och inte i fötterna heller för den delen. Med resten var det helt annorlunda. Hans andetag kom i mödosamma flämtningar som för länge sedan hade fått strupen och lungorna att svida. Och hungern knep på magen och ingav honom kvällningar och illamående. Tam hade tystnat en stund innan. Rand var inte säker på hur lång tid som gått sedan mumlandet upphörde. Men nu vågade han inte stanna för att titta till Tam. Om han gjorde det skulle han aldrig kunna förmå sig att komma igång igen. Och hur det än stod till med Tam så fanns det ändå ingenting han kunde göra utöver det han redan gjorde. Hans enda hopp låg framför honom i byn. Trots tröttheten försökte han gå snabbare. Men hans stela ben fortfor med sitt långsamma stretande. Det var knappt att han ens lade märke till kylan eller vinden. Han kände en svag lukt av rök. Då måste han vara åtminstone nästan framme om han kunde känna lukten av skorstenarna i byn. Men knappt hade ett trött leende börjat skymta i hans ansikte förrän det förbytts i en rynka mellan ögonbrynen. Röken låg tung i luften, alldeles för tung. I det här vädret var det inte otroligt att en eld sprakade på varje härd i byn, men röklukten var ändå för stark. För sin inre syn såg han än en gång trollockerna på vägen. Trollocker som kom österifrån, från Emonswall. Han kisade, försökte urskilja de första husen. Och han var beredd att ropa på hjälp så snart han fick syn på någon. Till och med Sen Bew eller någon från familjen Copplin. En liten röst i bakhuvudet sa åt honom att hoppas att det fortfarande fanns någon där som kunde hjälpa honom. Plötsligt såg han ett hus mellan de sista kala träden, men han kunde inte förmå sig till mer än att fortsätta att sätta den ena foten framför den andra. Han snavade in i byn, och där förvandlades hans hopp till en stickande förtvivlan. Där ungefär hälften av husen i Emonswall borde ha stått, fanns nu bara utbrända ruiner. Sotiga skorstenar av tegel stack upp likt smutsiga fingrar från högar av svartnat timmer. Tunna rökslingor steg fortfarande upp från ruinerna. Smutsiga bybor, vissa ännu i bara nattskjortan, rotade i askan. Drog fram en kittel kanske, eller bara petade över sig givet i ödeläggelsen med käppar. Det lilla som hade räddats undan lågorna låg ute på gatorna. Höga speglar, putsade skåp och byråer stod på marken bland stolar och bord som var begravda under sängkläder, husgeråd och ynkliga högar med kläder eller personliga tillhörigheter. Förstörelsen tycktes ha drabbat helt på en slump. Fem orörda hus stod i en rad medan ett ensamt överlevande hus på ett annat ställe stod omgivet av ödeläggelse. På andra sidan Vinälven dånade de tre Beltainbrasorna, bevakade av en skara män. Tjocka, svarta rökpelare böjde sig norrut i vinden, fläckade av gnistor. En av mäster Alvers dörranhingstar släpade någonting som Rand inte kunde urskilja över marken mot vagnsbron och lågorna. Innan han ens hunnit ut från skogsbrynet kom en sotig mäster Luhan skyndande mot honom med en skogshuggares yxa i den ena grova näven. Den kraftige smedens sotfläckiga nattskjorta nådde ner till stövelskaften. Och genom ett hål i nattskjortans bröst syntes ett ilsket rött brännmärke. Han sjönk ned på ena knät bredvid båren. Tams ögon var slutna och hans anhämtning var mödosam och nästan ohörbar.
Trollocker, pojk, frågade mäster Luan med en röst som var hes av rök. Här också, här också. Ja, vi kanske har haft större tur än någon har rätt att ha, tro det eller ej. Han behöver klokfrun.
Var i ljusets namn är hon nu då?
Egwen!
Egwen, som kom förbispringande med famnen full av lakan som rivit sönder till bandage, såg sig om mot dem utan att sakta in. Hon stirrade på någonting mycket långt bort. Mörka ringar under ögonen fick dem att se mycket större ut än det egentligen var. Sedan fick hon syn på Rand och stannade, och så tog hon ett skälvande andetag. Åh nej, Rand. Inte din far. Är han... Kom, jag ska ta med er till Ninive.
Rand var för trött och överväldigad för att kunna tala. Hela natten hade han sett Eamon's Wall som en fristad där han och Tam kunde sätta sig i säkerhet. Nu kändes det som om han inte kunde göra mer än att i förfäran stirra på hennes sotfläckiga klänning. Han lade märke till undliga detaljer, som om det vore mycket viktiga. Knapparna i ryggen var knäppta fel och hennes händer var rena. Han undrade varför hennes händer var rena när hon hade sotfläckar på kinderna.
Mäster Luhan såg ut att förstå vad som hade kommit över honom. Smeden la yxan över skacklarna, lyfte bårens bakre ände och knuffade försiktigt på den, manade honom att följa efter Egwen. Han snavade efter henne som en sömngångare. Som hastigast undrade han hur mäster Luhan kunde veta att varelserna var trollocker, men det var en flyktig tanke. Om Tam kände igen dem så fanns det inga skäl till att inte Harald Luhan skulle göra det.
Alla sagorna är sanna, muttrade han. Det verkar så, pojk, sa smeden. Det verkar så.
Rand hörde honom bara till hälften. Han var helt koncentrerad på att följa efter Egwens slanka gestalt. Han hade samlat sig just så mycket att han kunde önska att hon skulle skynda sig. Men sanningen var att hon slog av på takten för att de två männen med sin börda skulle kunna hålla jämna steg. Hon ledde dem halvvägs ned för allmänningen, ned till Calders hus. Takhalmen var svedd i kanterna och de vitrappade väggarna smutsiga. Av husen på ömse sidor återstod bara stengrunden och två högar av aska och bränt timmer. Det ena huset hade tillhört Baron Thane, en bror till mjölnaren. Det andra var Abel Cawthons, Matts fars. Till och med skorstenarna hade rasat. Vänta här, sa Egwen och gav dem en blick som om hon väntade på svar. När de bara stod där mumlade hon tyst någonting och slang sedan in.
Matt, sa Rand. Är han...
Han lever, sa smeden. Han satte ned sin ände av båren och rätade sakta på ryggen.
Jag såg honom för en liten stund sedan. Det är ett underverk att någon av oss alls lever. Så som det gav sig på mitt hus och smedjan så skulle man ha trott att jag hade guld och ädelstenar där inne. Elspeth krossade skallen på en av dem med en stekpanna. Hon kastade en enda blick på askan av vårt hus i morse och gav sig ut i byn på jakt med den största slägga hon kunde hitta i det som blev kvar av smedjan. Ifall nu någon troll också skulle gömma sig istället för att försvinna. Om hon hittar någon tycker jag nästan synd om den.
Han nickade mot Calders hus.
Mor Calder och ett par till tog hand om några av de sårade. De som inte har sina egna hem kvar. När klokfrun har tittat till Tam får vi leta rätt på en säng åt honom. På värdshuset kanske. Borgmästaren har redan erbjudit det. Men Ninive sa att de sårade skulle klara sig bättre om det inte var så många av dem på samma ställe.
Rand sjönk ned på knä. Han ruskade av sig selen av filt och sysselsatte sig trött med att stoppa om Tam. Denne varken rörde sig eller gav något ljud ifrån sig. Inte ens när Rand stötte till honom med sina valna händer. Men åtminstone andades han fortfarande. Min far... Det andra var bara feberyra.
Tänk om det kommer tillbaka, sa han dystert. Ingen vet hur hjulet vrider sig, sa mäster Luhan osäkert. Om det kommer tillbaka. Nåja, nu är det borta. Så vi samlar ihop prästerna och bygger upp det som har förstörts. Han suckade och satte knogarna i korsryggen och då slappnade hans ansikte av. För första gången insåg Grand att den kraftige karen var lika trött som han själv, om inte värre. Smeden betraktade byn och skakade på huvudet. Jag tror inte att det blir mycket till Beltane, men vi klarar oss. Det har vi alltid gjort. Helt plötsligt tog han upp byxan och hans min blev mer bestämd. Jag har arbete som väntar. Oroa dig inte, pojk. Klokfrun kommer att ta hand om honom. Och ljuset tar hand om oss allihop. Och om inte ljuset gör det, ja, då får vi göra det själva. Kom ihåg att vi är från Tjuvfloden. När smeden hade gått stod Rand kvar på knä och såg på byn. Verkligen såg på den för första gången. Mäster Luhan hade rätt, tänkte han. Och han blev förvånad över att han inte blev förvånad över det han såg. Byborna grävde fortfarande i ruinerna av sina hem. Men bara på den lilla stund han hade varit där hade flera av dem börjat få någonting målmedvetet över sina rörelser. Han kunde nästan känna deras stigande beslutsamhet. Men han undrade en sak. De hade sett trollockerna. Men hade de sett den svartklädde ryttaren? Hade de känt hans hat? Ninive och Egwene kom ut från Calders hus och han störtade upp. Eller snarare försökte han störta upp. Det blev mer ett snavande och raglande som nästan fick honom att ramla framstupa på marken. Klokfrun sjönk ned på knä bredvid båren utan att ge honom så mycket som en blick. Hennes ansikte och klänning var ännu smutsigare än Egwens och även hon hade svarta ringar runt ögonen. Men också hennes händer var rena. Hon kände på Tams ansikte och lyfte hans ögonlock med tummen. Med rynkad panna drog hon ned filten han hade över sig och makade bandaget åt sidan för att titta på såret. Innan Rand hunnit se vad som fanns där under hade hon lagt tillbaka tygtrasan. Hon suckade och drog med varsam hand upp filten och manteln under Tams haka igen, som om hon stoppade om ett barn inför natten. Det finns ingenting jag kan göra, sa hon. Hon måste sätta händerna på knäna för att kunna resa sig. Jag är ledsen, Rand. Ett ögonblick stod han där utan att förstå medan hon började gå tillbaka mot huset. Men sedan rusade han efter henne och högg tag i henne så att hon måste vända sig mot honom. Han är döende, utbrast han. Jag vet, sa hon enkelt. Och hennes saklighet fick honom att sjunka ihop. Du måste göra någonting, du måste. Du är klokfrun. Hennes ansikte förvreds av plåga, men bara ett ögonblick. Sedan var hon idel hålögd beslutsamhet igen. Och hennes röst var känslolös och bestämd. Ja, det är jag. Jag vet vad jag kan göra med mina mediciner. Och jag vet när det är för sent. Tror du inte att jag skulle göra något om jag kunde? Men jag kan inte. Jag kan inte, Rand. Och det finns andra som behöver mig. Människor jag kan hjälpa. Jag tog honom till det så snabbt jag kunde, mumlade han. Även om byn låg i ruiner hade han kunnat sätta sitt hopp till klokfrun. När det hoppet försvunnit blev han helt tom. Det vet jag, sa hon vänligt och nuddade vid hans kind. Det är inte ditt fel. Du gjorde så gott du kunde. Jag är ledsen, Rand. Men jag har andra att ta hand om. Våra svårigheter har bara börjat, är jag rädd. Han stirrade tomt efter henne tills hon hade stängt dörren efter sig. Han kunde inte hitta några andra tankar än den att hon inte tänkte hjälpa honom. Plötsligt stapplade han ett steg bakåt när Egwene kom störtande och kastade sig om halsen på honom. Kramen var så hård att den vid ett annat tillfälle skulle ha fått honom att grymta till. Nu tittade han bara tyst på den dörr genom vilken hans hopp hade försvunnit. Jag är så ledsen, Rand, sa hon mot hans bröst. ljus. Jag önskar att det fanns någonting jag kunde göra. Liksom bedövad la han armarna om henne. Jag vet. Jag måste göra någonting, Egwen. Vad vet jag inte. Men jag kan inte bara låta honom... Hans röst stockade sig och hon kramade honom än hårdare. Egwen! När Ninivs röst hördes från huset hoppade Egwen till. Egwen, jag behöver dig. Och tvätta händerna igen. Hon drog sig ur Rands famn. Hon behöver min hjälp, Rand. Egwen! Han tyckte att han hörde en snyftning när hon vände sig bort från honom. Så var hon försvunnen och han stod ensam bredvid båren. Ett ögonblick tittade han ned på Tam och han kände ingenting annat än hopplöshet. Men plötsligt hårdnade hans ansikte. Borgmästaren vet vad jag ska göra, sa han och lyfte skacklarna en gång till. Borgmästaren vet. Bran Alvear visste alltid råd. Med trött envishet gav han sig iväg mot Vinälvens värdshus. En annan av Durran-hingstarna passerade honom med remtygen fästa runt vristerna på en stor gestalt som var övertäckt med en filt. Armarna täckta av strävt hår släpade i marken efter filten och ett hörn hade åkt upp och avslöjade ett gethorn. Tjofloden var inte ett ställe där sagorna borde bli så fruktansvärt verkliga. Om trollocker hörde hemma någonstans var det i världen utanför. På ställen där det fanns Aesir och falska drakar. Och ljuset alena visste vad som dessutom kom till liv ur lekarens sagor. Men inte i Tjofloden. Inte i Imonswall. När han kom ned längs allmänningen ropade folk på honom, somliga från ruinerna av sina hem, och frågade om de kunde hjälpa till. Han hörde dem bara som mummel i bakgrunden, till och med när de gick bredvid honom ett stycke medan de pratade. Utan att egentligen tänka på det lyckades han få fram ord som sa att han inte behövde någon hjälp, att allting skulle ordna sig. När de lämnade honom med oroliga uppsyner och stundom en anmärkning om att de skulle skicka Ninive till honom, la han inte mer märke till det. Allt han tillät sig att vara medveten om var det mål han hade i tankarna. Bran Alvear kunde göra någonting för att hjälpa Tam. Vad det skulle kunna vara försökte han låta bli att tänka på. Men borgmästaren skulle kunna göra någonting, komma på någonting. Värdshuset hade nästan helt undgått den ödeläggelse som hade tagit halva byn. Några brännmärken fläckade väggarna, men de röda takpannorna glittrade som vanligt i solskenet. Men det enda som fanns kvar av gårdfarihandlarens vagn var emellertid svartnade hjul lutade mot det brända underredet som nu stod på marken. De stora runda bågar som hade hållit upp taket av segelduk hade böjts, spretade åt alla håll. Tom Merlin satt med benen i kors på den gamla husgrunden och klippte med en liten sax omsorgsfullt loss svedda kanter från mantelns lappar. Han la ifrån sig mantel och sax när Rand nalkades. Utan att fråga Rand om han behövde eller ville ha hjälp hoppade han ned och lyfte bårens bakände. In? Visst, visst. Oroa dig inte, pojk. Er klokfru kommer att ta hand om honom. Jag har sett henne arbeta sedan igår kväll och hon har en läkande hand och en säker färdighet. Det kunde vara mycket värre. Vissa dog igår kväll, kanske inte så många, men en enda är för många för mig. Gamle Fane bara försvann och det är värst av alltihop. Troll och äter vad som helst. Du borde tacka ljuset för att din far är här och vid liv så att klokfrun kan hela honom. Rand sköt undan orden. Han är min far, förvandlade dem till ett meningslöst ljud, som han inte la mer märke till än till en flugas surrande. Han stod inte ut med mer medkänsla, ytterligare försök att höja hans mod. Inte nu. Inte förrän Bran Alvear berättade för honom hur han skulle kunna hjälpa Tam. Plötsligt upptäckte han att han stod framför någonting som var klottrat på värdshusdörren. En krökt linje ditritad med en bränd pinne. En tår i kol som balanserade på spetsen. Det hade hänt så mycket att det knappt förvånade honom att hitta draktandens märke på dörren till Vinälvens värdshus. Varför någon skulle vilja anklaga borgmästaren och hans familj för ondska eller vilja dra otur över värdshuset begrep han inte. Men natten hade övertygat honom om en sak. Allting var möjligt. Allting. När läkaren knuffade till honom lyfte han blicken och gick in. Skänkrummet var tomt, så när som på Bran Alvear, och kallt dessutom, för ingen hade haft tid att göra upp eld. Med en koncentrerad rynka i pannan och det grånade huvudet böjt över ett stycke pergament satt borgmästaren vid ett bord och doppade pennan i ett bläckhorn. Nattskjortan hade hastigt stoppats in i byxorna så att den hängde löst runt hans omfångsrika midja. Och han kliade frånvarande den ena nakna foten med den andra fotens tår. Hans fötter var smutsiga, som om han trots kylan hade varit ute mer än en gång utan att bry sig om stövlar. "Vad står på?" frågade han utan att titta upp. "Skynda på. Jag har 2 dussin saker att göra i detta ögonblick och ännu mer som jag borde ha gjort för 1 timme sedan. Så jag har inte mycket tid eller tålamod. Nå, ut med språket."
"Mäster Alvear," sa Rand. "Det gällde far."
Borgmästaren lyfte snabbt huvudet. "Rand? Tam?" Han slängde ifrån sig pennan och välte stolen när han reste sig. "Ljuset kanske inte helt har övergivit oss. Jag var rädd att ni var döda båda två. Bela kom galopperande in i byn 1 timme efter att trollockerna givit sig av. Löddrig och flåsande, som hon hade sprungit hela vägen från gården, och jag trodde... Men det har vi inte tid med nu. Vi tar upp honom på övervåningen." Han tog tag i bårens bakre ända, knuffade läkaren åt sidan. "Gå till klokfrun, mäster Marilyn, och säg att jag sa att hon skulle skynda sig, annars ska hon få se på annat. Var lugn bara, Tam. Snart ska du ligga i en mjuk, skön säng. Gå, läkare, gå." Tom Marilyn försvann ut genom dörren innan Rand hunnit öppna munnen.
Ninive vägrade att göra någonting. Hon sa att hon inte kunde hjälpa honom.
Jag visste. Jag hoppades att ni kunde komma på något. Mäster Alvear såg mer ingående på Tam och skakade sedan på huvudet. "Vi får se, pojk. Vi får se." Men han lät inte lika trosviss längre. "Vi får hitta en säng åt honom. Då får han åtminstone ligga bekvämt." Rand lät sig knuffas mot trappan längst bak i skänkrummet. Han gjorde tappra försök att hålla kvar sin visshet om att Tam på något sätt skulle klara sig. Men denna visshet hade varit liten från första början, insåg han. Och det plötsliga tvivlet i borgmästarens röst skakade honom. På värdshusets övervåning låg ett halvdussin ombonade, väl inredda rum med utsikt mot allmänningen. Oftast användes det av gårdfarihandlare eller folk ifrån Vakthöjden eller Devonby. Men när det kom köpmän en gång om året brukade de bli förvånade över att få så bekväma rum. 3 av dem var upptagna nu och borgmästaren föste Rand mot ett av de lediga. Snabbt vekte undan duntäcket och filtarna på den breda sängen och flyttade över Tam till den tjocka, dunstoppade madrassen och la dunkuddar under huvudet på honom. Han gav inte ett ljud ifrån sig, bortsett från andhämtningens hesa väsande. Inte ens ett jämrande. Men borgmästaren viftade bort Rands oro och sa åt honom att göra upp en brasa så att de fick upp värmen i rummet. Medan Rand tog ved och tändved ur låren in till eldstaden drog Bran ifrån gardinerna så att morgonsolen lyste in och började sedan varsamt tvätta Tam i ansiktet.
När läkaren väl kom tillbaka började rummet bli varmt.
Hon kommer inte, förkunnade Tom Marilyn när han stegade in i rummet. Han blängde på Rand och mellan sina buskiga vita ögonbryn hade han en djup rynka.
Du sa inte att du redan hade varit hos henne med honom. Hon höll på att slå ihjäl mig.
Jag trodde, jag vet inte, att borgmästaren kanske kunde göra någonting, få henne att...
Med händerna oroligt knutna vände sig Rand ifrån eldstaden mot Bran.
Mäster Alvear, vad kan jag göra?
Den knubbige karen skakade hjälplöst på huvudet. Han la en fuktig trasa på Tams panna och undvek att möta Rands blick.
Jag kan inte bara se på när han dör, mäster Alvear. Jag måste göra någonting.
Läkaren rörde på sig som om han tänkte säga något.
Rand vände sig ivrigt mot honom. Har ni något förslag? Jag gör vad som helst.
Jag bara undrade, sa Tom och stoppade sin långa pipa med tummen. Om borgmästaren vet vem som ritade draktanden på hans dörr.
Han tittade ned i piphuvudet och sedan på Tam innan han med en suck återsatte pipan i munnen utan att tända den.
Det verkar vara någon som inte tycker om honom längre. Eller också kan det vara hans gäster de inte tycker om.
Rand gav honom en blick av avsmak och vände sig bort för att stirra in i brasan. Hans tankar dansade precis som lågorna. Och liksom lågorna koncentrerade de sig helt på en enda sak. Han tänkte inte ge upp. Han kunde inte bara stå där och se på när Tam dog. Min far, tänkte han häftigt. Min far. När febern väl var över kunde de klara ut den saken också. Men febern först. Frågan var bara hur.
Bran Alvear knep ihop munnen när han såg på Rands rygg och den blick han gav läkaren kunde ha fått en björn att bli tveksam. Men Tom bara väntade, som om han inte märkt något.
Förmodligen en Khongar eller en Koplin, sa borgmästaren slutligen. Även om ljuset vet vem av dem. Det är stora familjer. Och finns det något ont att säga om någon så säger de det. Och finns det inte, gör det ändå. I jämförelse med dem är Sir Bew inställsam.
Den där vagnslasten som kom hit just före gryningen, undrade läkaren. De hade inte så mycket som känt lukten av en trollock. Och alltid ville veta var när festen skulle börja. Som om de inte kunde se att halva byn låg i aska.
Mäster Alvear nickade bistert.
En gren av familjen. Men ingen av de andra är särskilt annorlunda. Den där åsnan Dal Koplin ägnade halva natten åt att kräva att jag skulle köra ut mor Moraine och mäster Lan från värdshuset, ut från byn. Som om vi skulle ha någon by alls kvar utan dem.
Rand hade lyssnat på samtalet med ett halvt öra, men det där sista måste han säga något om.
Vad gjorde det?
Ja, hon kallade ned kulblixtar från en klar natthimmel, svarade mäster Alvear. Skickade dem rakt mot trollockerna. Du har sett kulblixtar klyva träd. Trollockerna motstod dem inte mycket bättre.
Moraine, sa Rand klentroget och borgmästaren nickade.
Mor Moraine. Och mäster Lan var som en virvelvind med sitt svärd.
Med svärdet?
Karn är ett vapen i sig och på 10 ställen på en gång. Så såg det i alla fall ut. Bränner mig, men jag skulle fortfarande inte tro det om jag inte kunde gå ut och se.
Han gled med handen över sitt kala huvud.
Vinternattsfesterna hade just börjat. Vi hade händerna fulla av gåvor och honungskakor och magarna fulla av vin. Och så började hundarna morra. Och plötsligt kom de där båda rusande från värdshuset, sprang genom byn och skrek om trollocker. Jag trodde att jag hade fått för mycket vin. Trots allt, trollocker.
Och sedan, innan någon visste ordet av, så var de där odjuren mitt på gatan bland oss, högg efter oss med svärden, stack husen i brand och vrålade så att blodet isades. Han gjorde ett ljud av vämjelse djupt ned i strupen. Vi bara sprang som höns när räven i hönsgården, tills mäster Lärn ingav oss lite mod. Ni behöver inte vara så hård, sa Thom. Ni gjorde så gott ni kunde. Alla trollocker som ligger där ute föll inte för mäster Lärn och mor Moraine. Nej, kanske inte. Mäster Alvear ruskade på sig. Det är fortfarande lite väl mycket för att man skulle kunna tro det. En Aes Sedai i Imonswall. Och mäster Lärn är väktare.
En Aes Sedai, viskade Rand. Det kan hon inte vara. Jag pratade med henne. Hon är inte...
Trodde du att det hade märken på sig, sa borgmästaren torrt. Orden Aes Sedai målade på ryggen och kanske fara, håll er undan. Plötsligt tog han sig för pannan. En Aes Sedai. Jag är ett gammalt nöt och håller på att förlora förståndet. Det finns en utväg, Rand, om du är beredd att pröva den. Jag kan inte säga att du ska göra det och jag vet inte om jag skulle våga om det vore jag.
En utväg, sa Rand. Jag prövar vad som helst om det hjälper.
Aes Sedai är läkekunniga, Rand. Bränner mig, pojk, du har hört sagorna. Det kan hela där vanliga botemedel sviker. Läkare, det här borde du ha kommit ihåg bättre än jag. Läkares sagor är fulla av Aes Sedai. Varför sa du inte det istället för att låta mig prata strunt? Jag är främling här, sa Thom och tittade längtansfullt på sin otända pipa. Och den gode mäster Copplin är inte den enda som inte vill ha med Aes Sedai att göra. Det var bättre om förslaget kom från er.
En Aes Sedai, muttrade Rand och försökte passa in den kvinna som hade lett mot honom i sakorna. Hjälp från en Aes Sedai var stundom värre än ingen hjälp alls, sa sagorna. Som gift i en paj. Och det fanns alltid en hake med deras hjälp. Lika visst som det fanns en krok i fiskagn.
Plötsligt kändes myntet i hans ficka. Det mynt Moraine hade givit honom som glödande kol. Han hade all möda i världen att inte dra fram det ur jackan och slänga ut genom fönstret. Ingen vill beblanda sig med Aes Sedai, pojk, sa borgmästaren sakta. Det är den enda utväg jag kan se. Men det är ändå inget lättvindigt beslut. Jag kan inte fatta det åt dig. Men jag har inte sett annat än gott från mor Moraine. Moraine Sedai, kanske jag skulle säga. Ibland, och han kastade en menande blick på Tam, måste man ta sådana chanser, även om de är små. På sätt och vis är en del av sagorna överdrivna, tillade Thom, som om orden drogs ur honom. Somliga, och dessutom pojk. Vad har du för val?
Inget, suckade Rand. Tam hade fortfarande inte rört sig alls. Hans ögon var insjunkna, som om han hade varit sjuk en vecka.
Ja, jag går och letar rätt på henne. På andra sidan bron, sa lekaren. Det är där och gör sig kvitt i döda trollockerna. Men akta dig, pojk. Det som Aes Sedai gör, det gör de av sina egna skäl. Och det är inte alltid det skäl som andra tror.
Det sista var ett rop som följde Rand ut genom dörren. Han måste hålla ett fast grepp om svärdshjältet för att inte skidan skulle trassla in sig i hans ben när han sprang. Men han hade inte tid att ta den av sig. Han skramlade ner för trappan och rusade ut ur värdshuset. För stunden hade han glömt hur trött han var. En chans att Tam skulle överleva, hur liten den än var, räckte för att övervinna en natt utan sömn, åtminstone just nu.
att hjälpen skulle komma från en ACG och vad priset för den kunde bli ville han inte tänka på. Och vad beträffade att faktiskt träffa en ACG? Han tog ett djupt andetag och försökte springa fortare. Brasorna låg en bra bit bortom de sista husen i norr, på den sida av vägen till vakthöjden som låg närmast Västanskogen. Vinden förde ännu bort de svarta pelarna av oljig rök från byn, men luften fylldes ändå av en äckligt söt lukt, som ett köttstycke som lämnats flera timmar för länge på grillspettet. Rand fick kvällningar av lukten och svalde sedan hårt när han förstod var lukten kom från. Just fint att behöva göra så med Beltane-bål. De män som vaktade brasorna hade trasor bundna över näsa och mun. Men deras grimaser sa tydligt att vinägen som de fuktade trasorna med inte förslog. Även om den tog bort stanken visste de ändå att stanken fanns där. Och de visste vad de gjorde. Två av männen höll just på att lossa en av de stora dörranhingstarnas remtyg från en troll och svrister. Län som satt på huk bredvid kroppen hade dragit undan filten så mycket att man såg trollockens axlar och getansikte. När Rand kom framspringande tog väktaren just loss ett märke i metall. En blodröd treudd i emalj från axeln på trollockens svarta ringbrynja. Kobal, förkunnade han. Han bollade med märket i handen och fångade det i luften med en grympning. Det gör 7 flockar hittills. Moraine, som satt med benen i kors på marken ett litet stycke bort, skakade trött på huvudet. Över knäna hade hon en vandringsstav som från ena änden till den andra var täckt med snidade rankor och blommor. Och hennes klänning var skrynklig som om hon haft den på sig för länge. 7 flockar. 7. Så många har inte slagit sig samman sedan troll och krigen. Dåliga nyheter läggs till dåliga nyheter. Jag är Redland. Jag trodde att vi hade tjänat en dagsmarsch, men vi kanske är längre efter än någonsin. Rand stirrade på henne utan att få fram ett ord. En ACD. Han hade försökt övertyga sig om att hon inte skulle se annorlunda ut nu när han visste vem, vad han tittade på. Och till hans häpnad gjorde hon inte det. Hon var inte längre lika oklanderlig. Inte när håret spretade och hon hade en liten sotstrimma över näsan. Men hon var inte heller alldeles annorlunda. Nog måste väl någonting hos en ACD visa vad hon var. Men å andra sidan, om det yttre speglade vad som fanns inuti och om sagorna var sanna, så borde hon mer likna en troll och än en vacker kvinna vars värdighet inte rubbades av att hon satt på marken. Och hon kunde hjälpa Tam. Vad det än kostade måste han sätta det före allt annat. Han tog ett djupt andetag. Mor Moraine, jag menar Moraine Sede. Båda vände sig om för att se på honom. Och han stelnade till under hennes blick. Det var inte den lugna, leende blick han mindes från allmänningen. Hennes uppsyn var trött, men hennes mörka ögon var örnögon. En ACD. Det som fått världen att rämna. Marionettspelare som drog i trådar och fick kungatroner och riken att dansa i turer som bara kvinnorna från Ter Vallon förstod. Lite mer ljus i mörkret, mumlade Ace Sedan. Hon höjde rösten. Hurdana är dina drömmar, Rand Althor? Han stirrade på henne. Mina drömmar? En natt som den här kan ge människor mardrömmar, Rand. Om du har mardrömmar måste du berätta dem för mig. Ibland kan jag ge hjälp mot mardrömmar.
Det är inget fel på mina... Det gällde far,
Han är sårad. Det är inte mer än en skråma. Men febern håller på att bränna upp honom. Klokfrun vägrade att hjälpa honom. Hon säger att hon inte kan. Men i sagorna... Hon höjde ena ögonbrynet och han hejdade sig och svalde hårt. Ljus, finns det sagor om Aesir där det inte är skurkar? Han såg på väktaren, men Lärn föreföll mer intresserad av den döde trollocken än av det Rand kunde ha att säga. Hennes blick gjorde honom än mer osäker när han fortsatte. Det sägs att Aesir Dare kan hela. Om ni kan hjälpa honom, vad ni än kan göra, vad det än kostar, jag menar... Han tog ett djupt andetag och avslutade hastigt. Jag betalar allt jag alls kan betala, och om ni hjälper honom, vad som helst. Vad som helst, sa Moraine fundersamt, halvt för sig själv. Vi får prata senare om priset, Rand. Om något pris alls krävs. Jag kan inte lova någonting. Er klokfru vet vad hon gör. Jag ska göra vad jag kan. Men det står inte i min makt att hindra hjulet från att vrida sig. Döden kommer förr eller senare till alla, sa väktaren bistert. Om det inte tjänar den svarte och endast dårar är beredda att betala vilket pris som helst. Moraine smällde med tungan. Var inte så dyster, Lärn. Vi har vissa skäl att glädjas. Det är inte många, men det finns. Med stavens hjälp tog hon sig upp på fötter. Visa mig till din far. Jag ska ge honom den hjälp jag kan. Allt för många här har vägrat att alls låta mig hjälpa till. De har också hört sagorna, tillade hon torrt. Han är i värdshuset, Sir Rand. Hitåt. Och tack så mycket. Tack. De följde efter, men han kom snart långt i förväg. Han saktade otåligt in för att låta dem hinna i fatt. Pilade sedan i förväg igen och blev tvungen att vänta en gång till. Snälla, skynda er, bönade han. Så uppslukad av att Tam faktiskt skulle få hjälp att han inte ens tänkte på hur dumdristigt det var att mana på en Aes Sedai. Febern håller på att bränna upp honom. Lärn blängde på honom. Ser du inte att hon är trött? Också med hjälp av Angrill var det hon gjorde i natt lika krävande som att springa byn runt med en sexsten på ryggen. Jag är inte säker på att du är värd hjälpen, Fåraherde, vad hon än säger. Rand blinkade till och teg. Stilla, min vän, sa Moraine. Utan att sakta in stegen sträckte hon upp handen och klappade väktaren på axeln. Han tonade beskyddande upp sig över henne, som om han kunde ge henne krafter bara genom att vara henne nära. Du tänker bara på att ta hand om mig. Varför skulle inte han tänka på samma sätt om sin far? Lärn rynkade pannan, men tystnade. Jag kommer så snabbt jag kan, Rand, det lovar jag. Häftigheten i hennes blick och lugnet i hennes röst. Kanske inte vänligt, snarare bestämt och befallande. Rand visste inte vilket han skulle tro på. Eller också kanske de hörde ihop. En Aes Sedai. Nu hade han bundit sig vid det här. Han anpassade stegen efter deras och försökte låta bli att tänka på vilket pris det var som de skulle prata om senare.